Eva Rocky Röse, är du med mig?
Ja, jag är med dig och det mest fantastiska är att vi nu sänder på samma frekvens så att säga. Klockan är lika mycket här i min loge som ekar lite som den är. Var sitter du?
Jag sitter på Södermalm, hemma hos min pappa i hans sovrum.
Sviden. Sviden i pappas sovrum och Evas skräniga loge.
Med hembakta kanelbullar bredvid mig. Eller de har ätit upp faktiskt, så att jag luras. Men...
Och med de orden så säger vi varmt välkomna ska ni vara, våra fantastiska lyssnare, till Röse och...
McAllister!
Välkommen till Sverige, Isabel.
Ja, men tack.
Hur känns det?
Jo, men det känns bra. Eller det är väldigt förvirrande. Jag har ju bara varit borta i 2 månader. Men i mitt huvud så känns det ju som att jag har varit borta i cirka 3 år. Och alla andra har liksom bara tagit semester och kommit tillbaka och fått lite rutin igen. Och jag får ju hela tiden väldigt många frågor. Så här. Hur känns det? Hur är det? Vad är skillnaden? Hur går det? Så då börjar jag ju tänka på det. Och när man tänker för mycket på någonting, då blir man ju... Ibland nästan lite deppig för att det blir så stora frågor. Så där är jag någonstans.
Du får liksom de frågorna som du skulle fått efter ett år av alla dina vänner och närstående på något sätt. Ju. Alltså hade du 2 månader är inte superlång tid att vara borta egentligen. Nej, men många av dina vänner och kanske då de som frågar är väl också inställda på att du har nästan varit borta ett år. Alltså så, ställer sådana frågor. Så mycket har ju inte hänt på 2 månader menar jag.
Nej, det har inte det. Men för mig har det hänt ganska mycket. Det är ju ganska stort... Alltså, och jag, framförallt så har jag börjat tänka väldigt mycket på livet och perspektiven. Och det här har vi varit inne på innan ju. Men det blev så här... När jag flög till Köpenhamn och fick sova hela natten på flyget och så här. Så jag var ganska pigg ändå och så där. Men kom upp och så var det liksom... Kom ut och så var det grått, så där lite kallt. Och alla mina liksom, höstkläder låg här i Stockholm. Men jag skulle jobba i Malmö, så det var därför jag flög till Köpenhamn. Hade lite så här flygångest, du vet, som man har nu. Kommer till hotellet och utanför hela mitt hotell så är det så här ambulans och det är liksom polisbilar och brandbilar. Och precis när jag kliver ut liksom, då kör de in en liksäck i ambulansen. Och de tvättar liksom hela gatan och tar bort så här skydd och sånt. Och jag bara, men vad är det här? Och så ser det liksom någon som ställer in en, eller polisen kommer gående med en så här stor... Men typ som en IKEA-väska fast i Louis Vuitton så här. Ställer in liksom det i bakluckan på polisbilen. Som då fattade jag som att det här är liksom den här personen som nu är i ambulansen. Som då hade hoppat.
Nej.
Ja. Så himla hemskt. Ja, från hotellet. Och det var så här, klockan var 7 på morgonen så var typ ingen som såg det här. Eller jag såg ju bara liksom när de tog bort allting. Och det blev så en himla konstig start på allting också. Alltså det har ingenting med mig att göra så. Men det satt någon slags mood också så där, som, var, som bara liksom speglades på näthinnan hela tiden och supertragiskt och nu gör jag det här om mig och jag är ledsen för det, för att det är liksom, men det var en ganska märklig start på hela grejen på något sätt. Och sen så kom...
Du är ju bara en människa som reagerar på att en annan människa har valt att avsluta sitt liv. Det har man väl verkligen rätt till.
Ja.
Det är väl empatiskt, det fattar man ju. Ja, berätta förlåt, vad hände mer?
Nej, men sen var det bara som kom min kompis Jenny som bor i Ystad och vi hängde runt lite på i Köpenhamn. Och sen så, istället för att vi hade liksom inte kollat så här, vad är det, finns det på Louisiana, åka dit. Alltså vi hade liksom ingen mål med dagen direkt så där. Så det blev att vi så planlöst bara gick och snackade och gick in och ut i affärer. Och det här är ingenting som jag har konfronterats med nu på 2 månader. Och det var också så här, liksom, folk gick så här, vet, lite man bara tittar på folk som går i affärer och shoppar. Så är alla lite, många som är ganska håglösa. Man bara går så här sporadiskt och tittar på allt det här man ska köpa. Och det finns ju jättefina grejer att hoppa liksom. Och jag, helt plötsligt var jag så här, men gud, jag vill, måste ju ha en turkospenna med någon liksom... någon sten på. Jag måste ju ha en ny mössa fast jag bara ska vara här i några dagar. Jag måste, alltså jag bara blev belamrad av allt det där hela tiden igen. Och det var också sån chock tycker jag. Så att jag har inte tänkt på att handla alls. Och så nu, ja det vet jag inte. Det blev som någon sån här, att folk går runt och bara så här shoppa, 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 shoppa. Att det liksom är meningen någonting.
Men visst är det mycket så i säsong att vi, ja, det är också så vi ska indoktrineras och tänka att när hösten kommer då ska vi köpa långkoftan, vi ska köpa doftljusen, vi ska köpa nya filtar. När det börjar läcka mot jul då ska man köpa soffan och så ska man köpa ännu mer ljus och så ska man köpa det och det. Och sen när till höst eller till påsken då börjar vi med lite gröna och gula detaljer så ska vi köpa det. Alltså det,
mm.
Vi lever ju våra liv i en cykel som också är en shoppingcykel.
Verkligen. Ja, och det blir mycket tydligare också. Så, alltså, nu här har det ju verkligen blivit höst. Och det var ju också ganska härligt att komma hit och ta så här djupa andetag och känna den här kylan och se alla färger överallt. För att nu, det har ju inte hänt någonting. Alltså, jag har haft samma väder i stort sett sedan i april. Och det var också lite så här, och då förstår man ju också att det blir naturligt att det känns som något nytt, såklart. Vilket jag inte konfronteras med när jag är på Bali. Men jag upplevde bara att folk var liksom lite depp. Så här, på ett annat sätt. Alltså
det är man ju i den här årstiden, är man inte det?
Jo, men så är det väl. Det är väl att man kommer alltså, in mot höstdeppet.
Det är ju detta nordiska folkslag, eller så, vi som bor på norra halvklotet. Vi hamnar väl i något slags grådass på något sätt.
Mm.
Det är därför man ska fly om man kan. Man kan ju fly in i sig själv på ett bra sätt. Eller tillsammans med vänner. Eller man flyr in i jobb, eller vad det nu är.
Mm.
Men vi försöker ju överleva en mörk, ett mörkt halvår på något sätt.
Mm. Ja, men jag tänker att det inte kanske bara är det, utan att jag... Det är många på, alltså nu jag kanske bara drar jag alla över en kam, men när jag pratar med folk och det som jag har upplevt hittills så är många väldigt, väldigt glada där borta. De har liksom sinnesstämningen igen, jag tror jag har varit inne på det här förut kanske, men att man är väldigt glad med det man redan har och tänker inte så mycket på det man inte har. Och här upplever jag så fort jag liksom landade att man hela tiden tänker på det nästa köpet, nästa jobbet, det som ska komma istället för bara landa i att så här... Ja, men det är faktiskt ganska bra. Eller jag kan göra det här. Eller hösten, ja, det är lite mörkare och så här. Men som du sa, då kan man träffa vänner. Eller vi lagar en gryta. Gud, predictable. Mm. Men liksom sådär, att man går in i den sinnesstämningen istället. Liksom. Alltså, ja. Så där har jag varit lite.
Du har i alla fall landat och du reflekterar.
Mm-hmm.
Och du träffade din pappa.
Jag träffade
har han pappa. Längtat efter dig?
Väldigt. Det känns som han...
Har han varit orolig? Du är hans enda barn.
Mm.
Har du märkt det på honom? Du har tagit ifrån honom hans barnbarn också?
Ja, lite så. Nej, jag tycker mest att han är glad. För man har varit väldigt bra, tycker jag, på att inte så här skuldbelägga så mycket. Och väl säga så här, åh vad jag har saknat dig. Men inte så mycket, så här, vad har du gjort? Så det känns bra. Men,
Skypar ni lite så att han kan se sina barnbarn?
Ja, vi gör det varje vecka.
Ja, vad
försöker
fint.
Vi göra. Minst kan en gång i veckan.
På?
Ja, han ska försöka komma i vinter någon gång. Så det kan bli fint också. Men hur är det med dig? Hur sitter ditt ansikte ihop?
Ja, tack för att du frågar. Mm. Det har varit väldigt många fina reaktioner från folk som har velat stötta och liksom skicka superlim för att limma fast fejan. Jo, men det tog några dagar.
Mm.
Jag har fått ett väldigt fint brev från firman som sålde den här krämen.
Mm.
Och skickade massa extra produkter och liksom för att tejpa ihop det på något sätt. Jag har inte vågat prova dem ännu.
Och testa dem på någon annan.
Men nu när jag tittar så tycker jag att jag ser liksom kräm. Senast igår såg jag någon sån kräm d'escargon. Alltså en fransk snigelkräm. Man känner att jag... Nej. Alltså det här... Ja, nej. Min ansiktet mår bra. Förutom att idag fick jag en ny reaktion som vi har undrat över.
Åh nej. Hur då? Hur visar det sig? Men då har du använt mer snigel eller?
Nej, men
eller?
Det blir som... Nej, absolut ingen snigeljävel.
Har du ätit sniglar någon gång? Du har inte fått någon allergisk...
Ja, nej. Alltså. Jo, nej, det har jag. Men självklart, jag vill inte komma närheten av snigel på ganska länge.
Nej.
Men när jag har, alltså, nu har man ju också varit sminkad konstant sen i augusti. Det är väldigt mycket så. Och håret ska plattas och man ska sminkas varenda dag. Och det ska pudras på inför varje tagning. Och igår hade jag en samma mastodontdag. Jag började vid sminket vid 06.30. Och sen efter inspelning åkte jag direkt till tv-huset. Och hoppade in och var vikarie i det här programmet Breaking News. Med
Filip och Fredrik.
Filip och Fredrik. Och då jobbade jag ju till 11 på kvällen.
Och hade två
program. Och då var det ännu mer smink. Mm. Så att av naturliga skäl så är ju ansiktet, huden är trött och kroppen är trött och själen är lite trött. Men det var kul. Så.
Och du är ju fantastisk på dina stories ändå, måste jag säga. Också med att liksom förmedla hela den här ta på mig grejen och ja, väldigt, väldigt roligt. Så ja, ni som inte följer Eva stories, vilket jag tror att de flesta gör, men ändå måste ju checka in det.
Ja, checka in där. Alltså jag försöker, det är ju ett yrke som är, ja men det är det är ofattbart mycket kontakt, så att säga. Vilket ju gör att man inte alltid är sugen på det efteråt. Eller att Det är inte så att man behöver inte gå och ta en AV med vänner så att säga, även om man längtar efter sina vanliga vänner, men den sociala skalan är ju på något konstigt sätt full, men det är ungefär som du äter dig mätt på sånt som du inte alltid vill ha.
Nej, just det.
För det är ju inte en självvald social tillställning, utan det är otroligt många människor, fantastiska, som är right up your face liksom, eller överallt. Och så en ständig konversation och ständigt prat och ständigt liksom nära, nära, nära. Så att ibland är man ju ganska drained fast man... Ja, det kan man vara. Men i alla fall, jag älskar mitt yrke och jag tyckte det var skitkul. Liksom. Jag tycker det är kul när det händer saker. Nu längtar jag naturligtvis efter att få bara vara hemma.
Mm.
Och jag har förstått att vissa har gjort orosanmälningar och tycker att jag jobbar mycket. Men som vi har pratat om innan, alltså jag brukar jobba ungefär 6 månader om året.
Mm.
Det är ungefär så det kan se ut om man slår ut det. Så att, bara man är medveten om när pausen kommer. Och den kommer ju snart. Om 2 dagar är jag ledig till exempel. Och sen så vet jag att jag kommer vara ledig väldigt många veckor eller månader.
Efter det.
Men det hindrar ju inte att det är jobbigt att sova 4 timmar.
Nej.
Igår när jag kom hem efter den här inspelningen. Klockan var väl kanske 12. Och då när jag kom hem så ligger min 6-åring och kollar på någon film med sin pappa för att han har feber.
Mm.
Och då så hinner man ju hänga lite med honom. Och det var ju mysigt.
Men...
Och sen så får jag lägga mig i ett eget rum. Och då klockan 04:45. Jag blir ju besatt, alltså som en liksom, narkoman efter sin fix. Så stirrar jag ju på klockan. Mm. Alltså, så här, man blir ju klockbesatt när man inte får ha sin tid. 04:45, ja då vaknar ju lille farbror liksom. Och skriker jävligt förbannat på att jag ska komma. Och då gör jag det och då har det gått 4 timmar.
Oh.
Och då tänker jag, men det blir 4 timmar.
Mm.
Och det här ändå, det finns ändå något fint i att kunna uppskatta den stunden när han ligger och han vill gärna konversera. För han är så glad för att han har sin morsa då.
Mm.
Och han skiter ju, han vet ju inte vad klockan är. Så han vill liksom berätta för mig.
Ja, han vill bara ha det.
Potatis med sås. Alltså han snackar om den här såsen på dagis liksom. I väldigt många minuter.
Mm.
Och då kan man tänka att man ska bli arg och vilja sova. Men då känner jag att det är rätt fint att man får hänga.
Mm.
Och sen blir jag hämtad då någon gång innan klockan 6 på morgonen. Så att huden eventuellt bubblar.
Det är inte så liksom. Konstigt.
Det är inte så konstigt.
Du måste svämma över någonstans.
Mm.
Men du, när du har sådär lite tid, kan du sova eller blir du så här, åh nu, jag kommer bara få sova 4 timmar i natt.
Jag kan inte sova. Nej, men det går på stresset. Ja. Och då, det gör det. Ibland sjunger jag de godnattsånger. Jag sjunger för mig själv.
Mm.
För att jag somnar ju alltid när jag sjunger för barnen.
Mm.
Alltså jag skulle egentligen börja läsa liksom Totte badar högt för mig själv. För det just, jag såg, alltså det, faktum är att idag hade jag en timme i år sedan ledigt. Och då är det så svårt att somna. Man vet att man snart blir hämtad och man ska så här, se ut som liksom 100 miljoner dollar. Jag hoppade i min One Piece och la mig under täcket. Och så med så här stresshjärta ändå. Men då började jag liksom sjunga godnattsånger för mig själv. För att se om det funkar. Alltså jag testar allt. Jag testar att blunda, jag testar att slappna av. Jag testar verkligen allt.
Hjälpte det? Funkar det?
Ja, kanske ändå.
Mm.
Jag vaknade ändå upp efter ett tag med så här mascara nere vid knäna och fick jag gå in och justera. Och så här. Men det är tuffa tider, men det är också roliga tider. Det är det. Det händer mycket kul.
Jo, när det händer. Jag kan tycka i sådana där perioder ändå som att man vill få in de där stunderna med kompisar och grejer för att man också behöver den luften, men man har inte riktigt tagit tiden för det, och där kan det liksom bli frustrationen i det, även om man vet såhär okej, det är bara några veckor där ska gå så är det ändå svårt att liksom övertala sig själv om att det är bara några veckor på något sätt. Där brukar jag hamna,
ja,
i alla fall.
Ja, men absolut. Mm. Ja, såklart. Och jag menar, framförallt har man barn. Alltså en vecka kan ju vara ett liv. Liksom.
Verkligen.
Så att det är ju inte så här, men vi har kvalitetssäng någon gång i april. Nej, nej, så är det ju inte.
Nej, det går inte.
Det enda jag vill är ju egentligen att åka hem.
Ja.
För att vara med dem. Men sen såklart att jag längtar ihjäl mig efter mitt gäng. Liksom.
Mm.
Men,
det där,
men det kommer.
Det där pratade jag med någon om häromdagen. Som var så här, hon hade tagit en natt på hotell.
Mm.
Och bara såhär, ja, jag tycker det var så skönt att bara ta en natt på hotell och så skulle vi ses och sådär. Och så, men en liten staycation. Men jag längtar ändå så himla mycket hem. Och så sa jag, ja, men längtar du hem eller känner du skuld? Alltså så att man bör längta hem och därför gör man det. För det är någonting som jag uppfattar ganska mycket med kvinnor och mina vänner och sådär. Men även kvinnor jag stött på när jag har arbetat och vi båda varit borta från barnen och så här, och killarna har varit så här, det är ganska skönt, jag kan softa lite några dagar. Och tjejerna känner ändå så här, jag längtar hem så mycket så jag håller på och dör nästan så. Men sen inser man när man börjar liksom rota i det där lite att det kanske inte bara handlar om längt utan det handlar också om någon slags mammaskuld i att man inte är hemma. Känner du igen det?
Jo, det kan jag känna igen. Jag är ganska bra på att tänka att jag är precis där jag ska vara. Sen så kanske man inte alltid kan leva det. Men alltså, jag fick någon insikt någon gång för sig. Jag tror att det var 9 år sedan jag var någonstans på resa. Eller vi var. Och jag fick gå iväg och få en behandling. Liksom, då hade jag ju 2 barn och en var liten. Och så här. Eller båda var ju små. Vi var bara 1 år emellan. Men då skulle jag gå iväg och få någon massage. Liksom. Och så fick jag lite extra bonusmassage. Då det skulle masseras händer och fotsulor och lite hårbotten. Och då visste jag att nu har det ju gått 1 timme.
Mm.
Så då började jag direkt att bara spänna mig som ett jävla okokt spagetti. Mm. Liksom. Och tänka att det är skitjobbigt nu för min kille som har hand om barn. Alltså så här, nu har det gått, tiden har gått. Liksom. Vi sa 1 timme och du vet, jag låg och spände mig. Och var helt stressad. Kan inte hon sluta nu? Kan inte kärringen sluta knåda? Alltså jag blev så stressad, va? Mm. Jag blev verkligen överstressad. Hon ville bara ge bonus och jag kunde inte ta emot det. För jag var så orolig att det var kaos där borta på hotellrummet. Och sen betalar jag, springer tillbaka. Det här är också så här, lite nyblivna föräldrar, idioti, att man ska hjälpa varandra. Slidar in liksom, i hotellrummet som en jävla skate, luftskateboard, glider in i hotellrummet. Liksom, och vill bara be om ursäkt, lägga mig på knäna, liksom, be om nåd. Nej men. Var ju inte där. Satt ju vid poolen här i toppen. Det var inga problem någonstans.
Nej, inte ens saknat liksom... en sekund.
Nej, nej.
Nej.
Och då bestämde vi oss för, liksom, jag och Jakob, att nej, men det här är så otroligt meningslöst. Det är liksom att visa kärlek på ett sätt som är jättefint. För det är en jag vill liksom avlasta honom. Mm. Men å andra sidan så kommer jag ju tillbaka spändare än någonsin. Mm. Liksom, så att man har inte hjälpt någon.
Nej, så
och då var det så här, nej. När man är borta, alltså jag kan inte vara någon annanstans just nu. Jag är precis där jag ska vara.
Mm.
Och jag brukar skicka de sms'en faktiskt till kamrater eller så. Som jag vet är någonstans och känner samma. Jag har ju många kollegor i min situation. Mm. Som sitter på hotellrum på inspelningar. Och liksom har dåligt samvete.
Mm.
Och ibland delar vi liksom våra liv. Och då brukar jag skicka sådana sms. Bara där det står. Du är precis där du ska vara.
Det är bra.
Och det tycker jag vi kan ha lite ibland och påminna oss om. Mm. Sen stämmer inte det. Och då får man ljuga för sig själv.
Mm.
Och så får man säga det. Och sen när man kommer hem, då är man där man ska vara. Och då ska man inte längta bort.
Nej.
Lättare sagt än gjort, men självklart så kan jag känna det där. Och jag tycker också det är viktigt att man, om man nu eventuellt har en relation, att man på något sätt får öva sig i att släppa skuldsnodden så man kan haka fast i varandras jackkrage om den ena ska iväg på något. Ha så kul. Och sen sitter den där snodden hela kvällen liksom och drar den tillbaka. Att man hela tiden, man får skicka sms eller liksom peppa varandra på att ha så kul, njut, stanna borta 2 nätter till, för fan det går toppen.
Mm.
Kör hårt liksom. Jag får väldigt många sådana sms, var jag än befinner mig. Det är även om han kanske inte alls känner så. Och inte alls är glad att jag kan med mina kvinnliga kollegor och liksom badar i rosé och aldrig kommer hem. Fast det är han kanske. Men jag menar, så får jag ändå de här fantastiska smsen.
Mm.
Som gör att min kväll och min dag blir fin och bra. Mm. Istället för att jag får dåligt samvete. Känner mig stressad, orolig, längtar hem. Och känner också att jag är skitsur på han som jag skickade det sms.
Mm.
Istället blir det ju bara kärlek.
Mm. Ja, men det är jättebra.
Och så blir man generös tillbaka. Liksom.
Det där är ju viktigt.
Man ska inte vara snål mot varandra så, i relationer. Inte mot vänner heller.
Nej, verkligen inte.
Hur är ni? Hur är du?
Nej, men jag tycker vi är väldigt bra på det, tycker jag också. Att ge varandra luft och hitta på saker och göra saker. Sen kan jag väl känna ibland så här, tidigare att det också ibland kan dyka upp att man, som sagt, att det gäller ju också att vara beredd och säga ibland så här att nej, men jag tycker inte att det här funkar just nu. Eller jag blir avundsjuk på det. Alltså där tycker jag är en så här krånglig grej ibland. Om det kan vara till exempel att vi båda har längtat bort väldigt mycket och så helt plötsligt får han för sig att nej, men nu ska jag åka bort med några kompisar någonstans. Att jag ändå kan säga så här, vet du vad, jag tycker att det ska bli jättekul att du åker bort. Men jag är också lite avundsjuk. Och jag vill inte säga det för att han ska ha dåligt samvete. Men jag måste ju också, för mig har det varit viktigt ibland att lära mig att säga just den saken. Att jag tycker att jag är lite avundsjuk på det. För att jag är ganska dålig på att yttra mina egna behov sådär. Mm. Så det är väl lite dubbelt. Jag vet inte om det riktigt var svar på din fråga. Men,
jo. Men minns du, förra podden så outade jag ju lite att jag var lite bitter över att den som jag lever med då hade det så härligt, upplevde jag i en period. Han med massa kul saker. Repa musik, förkovra sig, liksom, gödsla själen och liksom skakterapi och allt med. Och då så sa du så här, är du bitter? Men nej, men det är väl just en avundsjuk att någon annan ger sig själv det som man själv vill ge sig. Men det är väl fint att du kan adressera det eller se på det och att du kan dela det med honom. Det är väl jättebra.
Nej, men jag tycker det finns ju, igen så är man ju så mycket mer mångbottnad än att så här, jag kan ju känna mig avundsjuk och samtidigt vara jätteglad för hans skull. Alltså så här, det behöver ju liksom inte vara både och, men jag behöver ju inte skjuta ner honom för det heller, för att han gör en sån sak. Men det är också ganska intressant att erkänna det för sig själv, att verkligen säga så här, men nu är jag lite avundsjuk, det där verkar jättekul, eller det där skulle jag också vilja göra, men också kanske sätta upp det som en målbild för mig själv till nästa gång att titta
på. Ja, men det är väl en jättebra tanke. Jag tror att det kan finnas, att det är ganska vanligt att man stoppar varandra och ungefär som att man på något sätt skulle äga varandra eller ha rätt överhuvudtaget att liksom bestämma vad en annan människa ska göra. Självklart om man till exempel har en relation så har man väl rätt att ha en tilltro, en tillit och att man liksom inte går ut och gör vad fasen som helst. Har man dessutom valt att skaffa barn tillsammans så har man ju naturligtvis förpliktelser gentemot varandra. Och du kan ju inte åka jorden runt och lämna din familj. Det gör ju folk, men utan så. Men bortsett från det så tror jag att vi ganska snabbt känner att vi blir lite så här possessive. Vi ska på något sätt kunna bestämma vad andra ska göra. Det kan du känna igen det.
Ja, men det är ju... Så är det ju verkligen. Men jag tänker också att den här gränsen mellan att det som är fint med att leva i en parrelation på det sättet är att ta någon för givet, eller ha någon att ta för givet. Men den gränsen till också att man tar någon för givet lite för mycket och vill kanske äga eller liksom bestämma över är ju liksom hårfin. Och den måste man ju jobba på hela tiden, för den sviktar ju på något sätt, eller hur?
Det är ju ganska revolutionerande tanke, eller de gånger man outar det så att du bestämmer inte för mig.
Mm.
Det är väldigt skönt att få säga det.
Det tror jag aldrig jag har gjort faktiskt. Till någon.
Nej, men det,
vilket är ganska lite sorgligt. Mycket,
för det är ingen som kanske har försökt det. Men jag menar,
nej,
men om man kan känna det också. Att för ibland, och det kan man ju känna gentemot en chef. Eller liksom, gentemot, men man kan ju hamna i situationer där man kanske känner att någon dikterar villkoren för en. Men om man ändå kan viska det tyst till sin, liksom, den här, till den personan som sitter på axeln. Jag brukar tänka att man har en på axeln som sitter så här trumpen i en munkjacka. Liksom, och talar om för när man gör dåliga eller bra saker. Men att man också kan känna att du bestämmer inte för mig. Det kan jag liksom viska till mig själv, till den personen i huvudet.
Ja, det kan ju räcka ganska långt. Att bara,
det räcker så långt.
Eller hur? Ja. Få den insikten.
Ibland har jag viskat till mig själv så här när jag hamnar med någon som jag egentligen bara vill nita. Det här är mina förortsgener. Men liksom, ibland har jag fått till och med tänka så här, jag är äldre än dig. Alltså som man gjorde i skolan.
Och då, jag är äldre än dig?
Jag är längre än dig.
Jag,
alltså, så
jag kan ta dig, så brukar jag känna så här.
Jag säger, jag går trean, du går ettan. Jag är äldre än dig. Alltså så här, för att även om man kan eventuellt utåt sett verka ganska tuff, så ibland kan man ju hamna i situationer där man blir överraskad över att någon trampar på en och kränker en. Att man är nästan inte beredd att det händer, för det kan också ske raffinerat med ett leende. Och det kan också komma av någon som man tycker om.
Jag tycker oftast det kan komma lite så här för sent. Att man, eller alltså man, men precis, men just det att man inte, att det tar, man är så himla, man blir så chockad över att det händer, att man nästan, det är därför det är så svårt tycker jag ofta att ha så här snabba svar på tal, för att man är så här, men vänta, gör du det här nu, säger du det här till mig, va? Och sen liksom är momentet förbi på något sätt, så där. Det kan ju vara en sån sak också.
Jag har övat mig väldigt många år på att vara nästan för snabb tillbaks. Och det är inte heller alltid bra.
Nej.
För att ibland är det bra att tänka först ju. Vilket jag också försöker predika.
Mm.
Att det är fint att tänka innan man pratar. Men just att ge svar på tal, det tror jag också faktiskt, om vi ska hitta något som skiljer oss åt, så blir man ju tvungen till det när man växer upp med 4 eller 3 stora systrar.
Just det.
Att man blir snabb i käften liksom.
Mm.
På något sätt. Men,
men det där var också någon som jag känner som frågade lite så här, några stycken om hur man var uppvuxen. Just det där om man var ensam barn eller inte och så. Och då pratade de ganska mycket om det där, just det där med svar på tal och veta att någon kan såra en utan, alltså att jag älskar dig men jag sårar dig, det är okej. Alltså sådana där saker har jag inte fått varit med om på samma sätt. Alltså så, för man är ensam.
Nej.
i gruppen.
Men hur har du kunnat öva dig på det då?
Nej, men det har tagit väldigt lång tid, tycker jag. Mm. Att känna så. Och veta det. Sen har jag är uppvuxen i en familj som jag har varit inne på det innan, med en ganska konstig mamma och sådär också. Så att jag har ju ännu mer sådana svåra referensramar som jag har liksom fått lärt mig efterhand på något sätt. Så att det där är knepigt. Men,
hur har du lärt dig det? Vi har varit inne lite på det här, du behöver inte gå in på det. Men jag menar, på vilket sätt, kan du säga någonting om på vilket sätt det har varit med din mamma? Jag vet ju ingenting om henne. På vilket sätt kunde det vara svårt att vara barn till henne under en period?
Nej, men hon har... Åh gud, jag vet inte om jag ska prata om det här.
Nej, du gör inte det. Nej, skit i det. Nej, då skiter vi i det.
Ja, men på ett sätt, så vi är inte riktigt där än, känner jag.
Nej.
Jag kan säga att det har varit psykisk sjukdom i bilden, vilket gjort det väldigt svårt, för att det inte finns normala referensramar, om man säger så. Och det har varit sjukhus inblandat och mycket sådana där saker, vilket har gjort också att jag inte haft en närvarande mamma, och det har varit svårt att hantera det från ung ålder någonstans och veta hur kan jag lita på vuxna, och jag har varit tvungen att växa upp väldigt tidigt. Och just sådana referensramar med att ha folk nära som älskar en, men kan man lita på dem eller inte, så det har ju varit knepigt liksom. Så mycket kan jag säga.
Har din pappa levt med någon annan som har kunnat komma in som någon ställföreträdande eller inte?
Nej, men han har en fantastisk ny kvinna, eller ny sedan 25 år, 30 år tillbaka, eller vad det nu blir. Nej, 25 år kanske. Men hon kom in i bilden när jag var vuxen och hade flyttat utomlands. Så att vi har jättebra kontakt och så nu. Och jag har liksom skaffat mig kvinnor och liksom, alltså min svärmor har steppat in väldigt många som sådär under årens gång. Så. Men det har varit knepigt också när jag fått barn ju, att inte ha någon sån referens. Och oron för att kanske bli samma sak som mamma, som det man kommer ifrån någonstans. Det har varit lite tungt.
Tänker att det kan vara ärftligt och så, eller att du skulle ha,
men jag vet inte, det
fått
blir
mer i det? Och...
Mm. Ja, på något sätt. Kanske inte så mycket ärftligt, för jag känner mig ganska långt ifrån henne, men mer bara så att en oro för kanske att mina barn ska känna på samma sätt som jag känner, eller att vi ska ha samma kontakt som, alltså så, för att det är det jag har som vana. Det där sätter sig oerhört liksom hårt med tidig ålder på något sätt. Jag skulle vilja berätta mer, men jag känner samtidigt så att det är också en sån grej som jag tänker öva ganska mycket på hit, men inte längre, alltså så att det räcker just nu.
Vi är ju bara på vår... Är det här vår 21 dejt?
Nej, vi jubilerar ju idag med 20, va?
Är det 20? Mm-hmm. Det är 20 dejten. Och vi har bara setts 2 gånger. Och visst är det väl ändå ironiskt, hörni, ni som lyssnar, att nu är vi så nära varandra, men vi har ingen tid att ses.
Nej.
Det är därför jag sitter i logen, för att om jag åker hem så kan jag inte komma hem och öppna dörren och sen säga, nu går jag och jobbar alla barn. Mm. Utan därför får jag gömma mig här och låtsas jobba en timme extra idag.
Så jag tycker du dra dig hemåt till dina farbröder nu.
Jag ska om en stund, men jag tycker också att det är fint att tala. Mm. Och jag tycker det är roligt att vi har många människor med oss som också frågar när det kommer ett nytt avsnitt och som gärna vill följa med på våra tankar och så.
Ja, verkligen.
Om allt möjligt. Vi har ju varit, vi pendlar ju mellan dråpliga vardagssituationer från våra yrken och från din resa, och sen naturligtvis varit mycket på politiken och apokalypsen och klimatet och hejsansvejsan.
Så som livet är.
Så som livet är. Mm. Ibland har vi teman, ibland har vi inte det.
Nej.
Men skulle du säga nu på vår 20:e dejt, så här, vad tycker du om mig?
Jag är tyst, jag blev här borta nu. Mm. Men jag måste tänka. Jag
försök att vara så ärlig som du kan.
Så ärlig som jag kan. Men jag tycker att det är väldigt fint att lära känna dig sakta men säkert. Och att det är väldigt så fint att få... Att vi inte känner varandra och vi får sitta så här nästan som ett terapisamtal. Att verkligen, när man poddar ju så blir det ju så himla direkt och man måste tänka till vad man säger. Det är inte bara så slentrianmässigt sitta på ett café. Och att jag tycker fortfarande att det tar tid. Alltså vi hade ju en omgång där innan som jag sa lite så, jag vet inte riktigt vad du tycker om mig än. Och då kände jag lite så att jag fick väldigt mycket kärlek och att vi sitter ju fortfarande här. Och någonstans så att jag liksom litar på det. Men vi är ju ganska olika och... Det är ju liksom spännande hur vi men sakta men säkert kommer och vågar visa mer av oss själva, tror jag också, mot varandra. Och jag kanske inte svarar på vad jag tycker om det, men jag gillar det, Eva, alltså, annars skulle jag inte sitta kvar här.
På vilket sätt tycker du att vi är olika?
Men jag tror att du är mycket mer direkt. Mycket mer, du kör mycket mer så här, det här är jag, där tycker jag, du liksom, det är, jag är, tror jag är mer inkännande i så här, aha, du säger så, okej, nu tänker jag så. Slänger upp bollar kanske mer och ser vad vi kan plocka av dem. Och jag tycker att du är bättre på kanske bara smasha liksom, direkt. Så ser jag kanske skillnaden. Vad säger du? Vad tycker du om mig?
Jo, alltså, ja, jag tycker om dig. Men jag känner dig ju inte riktigt. Jag känner ju att, liksom, jag känner ju att vi fortfarande så här, tassar lite.
Mm.
Vi har ju, stundtal så känns det som att vi har härliga samtal som gnistrar till. Och ibland så känner jag att jag på något sätt kör över dig. Och ibland känner jag att jag tycker det är svårt ibland när du på något sätt ber om ursäkt för en åsikt eller... Är du med?
Jag förstår
vad jag menar. Mm. Och det är ju intressant, för varför blir jag... Jag blir nästan provocerad av att du ber om ursäkt liksom.
Mm.
När jag då, som du beskriver, är ju väldigt målande att jag liksom smärsar. Det är ju inte alltid smickrande. Men jag vill liksom... Jag vill möta dig där uppe i ringen. Och om du då går undan in i ringhörnan på något sätt och ber om ursäkt för att du är där, då blir jag lite osäker.
Mm.
För då tänker jag, då måste jag vara varsammare. Kan vi vara raka?
Mm.
Kan jag vara hela min fulla potential? Kan du ta emot det? Eller måste jag förminska mig lite för att passa in och inte skrämma dig? Nu, jag hårdrar det lite nu. Men alltså,
nej, men det är bra. Det är intressant.
Just när det är de här samtalen liksom... Kan jag gå på eller kan jag trampa på dig då? Kan jag såra dig? Tycker du att jag är burdus liksom?
Just det.
Till exempel, ja. Och att det fortfarande är lite...
Lite tåtassande, så, ja, såklart.
Ja, vi liksom på något sätt är lite artiga. Som jag ibland undrar, är det här bra eller inte för den här podden? Är vi liksom, blir det för mesigt för att vi inte riktigt...
Ja, men precis.
Det här är ju spännande. Jag menar,
det är superspännande.
Jag hör ju det när vi pratar... Och jag kan höra ibland i vissa avsnitt sådär.
Mm.
Och ibland så känns det som att vi kan prata, att vi är på samma frekvens.
Nej, men jag tror också att jag blir väldigt inkännande i så här, att jag vet att du har väldigt mycket att göra och är stressad. Och då kommer vi in i det och då vill jag liksom hjälpa till på något sätt istället för att bara ånga på kanske. Och sen så är det väl också att jag kan ta de här smärsarna, som det sa jag nog tidigare också. Jag har liksom inte riktigt något problem med det så. Men jag känner också att jag fortfarande kanske är uppvärmningen. Att det är så här att jag liksom vill ha lite mer så här bollar fram och tillbaka för att så här känna lite på varandra. Och så dutt, kommer det någon smärsa ibland så här, istället för att det bara så här smärs, smärs, smärs. Och så hinner jag inte så här, gud,
vad
är det här
för bollar?
Nej, men jag tänker som samtalet, om man ser det som tennis då, om vi pratar som smash, så är det lite så att jag lägger upp en boll, vad tror du om det här? Ja, men så här ser jag på den här saken. Ja, men så här ser jag på den här saken. Okej, ja, men då lär man känna varandra lite. Om det bara är så här, jag tycker så här, och jag tycker så här, och jag tycker så här, då kommer man ju liksom inte in i någon slags game för en början. Det är ju ganska hårt från första start. Och då blir jag lite så här, okej, så här, jag trodde vi liksom spelade ihop, inte spelade mot varandra.
Men hur kan vi spela ihop när vi inte sitter i samma orkesterdike, så att säga?
Nej, jag vet inte.
Alltså, liksom, jag spelar ju obo och du spelar ju saxofon.
Ja, men det liksom... går ju i samma orkester. Det är väl att vi måste hitta den takten ännu mer. Jag tycker ändå att det funkar ganska bra. Mm. Men ursäkta mig lite här. Jag tycker det funkar väldigt bra, skulle jag säga.
Jo.
Kom i någon speciell situation när du tycker att jag har varit undvikande? Så ska jag kanske inte ens tänker
nej,
på det.
Jag tänker inte undvikande. Jo, men nej. Det är ett sätt att tala att du kanske ibland ber om ursäkt när du säger så här, nej, men och nu var jag babblar. Eller oj, vad
jag såg
det. Liksom, det där har jag sagt. Jag tror jag redan har sagt. Och nu tjatar jag om det. Alltså att jag tänker, jag skitsamma Isabel. Mm. Du är grym. Kör på. Är du med?
Mm.
Och då kan jag ibland tänka att... Att jag tänker att det kanske gör. Alltså, du vet, att man hamnar i någonting
jag
att jag... Gå på och så känner jag så, fuck vad jag bara matar på. Och så har du den här, då har du eller tar du rollen som den som är lite inkännande. Och då hamnar jag i den som liksom går på och tar för mig på något sätt.
Mm.
Och också inför allt så här, ja, men som du säger, du visar mycket empati och tar ansvar för att jag har mycket att göra. Och hinner vi och tänk, du skriver till mig vad det tar hand om dig eller så här.
Mm.
Och jag blir nästan liksom, jag kan ibland känna att jag blivit irriterad. Vad fan, ja men nu kör vi det här jäveln då.
Ja, jag fattar.
Alltså, nu betar vi om den här. För att, ja. Och så är du helt snäll. Och så kan jag, det är också intressant. För det har jag har lite svårt att ta emot det.
Nej, men det där kan jag nog känna igen mig i. Att hade du gjort samma sak med mig så hade jag bara sagt, men låt mig vara, jag sitter ju här. Så att liksom, det är därför vi kör, så nu kör vi. Alltså så.
Mm.
Men eftersom jag också har varit, jag märker skillnad nu bara när jag har varit lite stressad den här veckan. Och jag har varit så helt utanför, så blir det så himla tydligt hur mycket det har att göra. För att jag har liksom suttit här på min sandstrand med min drink och min surfplanka liksom på något sätt.
Mm.
Nej, men jag ska tänka lite på det. Jag märker ju också, jag tycker att jag har, vad har du lärt dig av dig själv av att podda i 20 avsnitt?
Vad jag har lärt mig om mig själv?
Ja, har du tänkt på det när du har du lyssnat på dig själv och sådär? För det är inte alltid, alltså man har vanliga samtal.
Liksom att jag svär mycket.
Mm.
Och att jag då hör att jag avbryter dig. Eller på något sätt att jag kör över ibland. Vilket gör att jag blir lite generad över att jag går på.
Liksom. Det är ingenting som jag har tänkt på. Men, ja.
Nej, men det, man hör sig själv liksom. Och att jag svär.
Mm.
Men jag tycker att det är spännande. Därför att vi tvingar varandra. Eller man måste formulera sig.
Mm.
Om åsikter. Och det är inte alltid man gör det.
Nej.
Och det tycker jag är intressant. Jag känner att jag vill, jag menar såklart, man vill vara påläst, man vill ha på fötterna.
Mm.
Men man vill inte heller tassa så mycket och be om ursäkt till höger och vänster. Nej. Konstant för att man har en åsikt. Utan om då någon tycker att vi är politiskt korrekta eller kommunister eller vad vi nu får höra, allt möjligt. Man vet inte vad man bara
är. Visst, ja.
Jo, men bring it on. Alltså man får höra så mycket konstant.
Verkligen.
Det gör mig ingenting. Jag känner mig väldigt orädd för så att säga. Jag känner mig väldigt fri att tala om vad som helst här. Och med dig.
Men det är väl också en väldigt bra grund.
Men vet du vad jag undrar? Så här, skulle vi ha roligt om vi gick ut och käka middag? Så här, skulle vi ha kul, tror du?
Jo, men det tror jag. Och jag tror det verkligen, men jag tror så att jag fortfarande är liksom lite, eftersom jag, det är också en grej tror jag att jag har hamnat lite den så här under, kanske be om ursäkt grejen är ju eftersom du har så mycket att göra och jag liksom tjatar lite på så här, kan du nu, när ska vi höras, för jag har liksom styrt upp mycket av de här grejerna, så blir det också lite att jag känner mig lite underlägsen i det, typ så här att,
just det, är det.
Förstår du att så här, nu, ja. Vi har bara, och du så, här, så glider du in och så bara, jag har 42 minuter och så kör vi, och sen så, och då blir jag så här, okej, jag hinner liksom inte riktigt landa i det, och då känner jag lite så här. Då blir jag lite stressad och då, när jag blir för stressad, då blir inte jag så rolig och då, du vet, hela den grejen liksom på något sätt. Och sen också det här med att lyssna på sig själv. Då har jag ju verkligen känt så här att när jag ska berätta en sak så berättar jag 4 saker innan jag kommer till kärnan. Och det är därför jag också börjar tänka på att jag liksom, oj, nu svävar jag ut igen, för att jag tycker för min egen del att det har blivit så tydlig. Och egentligen vill jag inte säga det här, för nu kommer alla lyssna och höra det, och så kommer de, precis som i början var alla, fick vi så mycket meddelande om att jag pratade så himla högt. Fast han hade gått igenom, alltså han som klipper, har gått igenom alla nivåer jättemycket. Så att jag låg inte högre än dig, men jag tror bara för att vi hade pratat om det så kände alla det.
Nu kommer alla höra att jag bara krossar.
Ja, alla kommer höra smatter. Hur jag berättar 4 grejer innan jag kommer till poängen. Alltså så här, så att egentligen hade jag inte velat säga det här. Men det här tycker jag älskar såna här grejer. Det är liksom superintressant att höra. Och mycket, många grejer som man kanske inte upplever om sig själv ibland heller ju. Alltså du är ju bra på att gå på och säga dina grejer. Och jag måste säga att ibland kan jag ju känna lite så här, jag håller inte riktigt med om det där. Men jag är nog kanske lite för snäll så att jag säger inte till dig.
Men säg det då.
Jo, men det
är frågan om du måste säga det då.
Jag ska
gör
det
nästa gång. Jag är jättenyfiken på när du tycker olika. Jag vill inte att du ska vara artig mot mig.
Nej.
Jag tror det gynnar den här podden jättemycket om du...
Nej, men det tror jag också.
Sen kanske inte 2 stycken ska gå upp och smärsa och stå och skrika. Nu gör jag inte det.
Är du rädd nu?
Det kanske är rimligt att det finns en... Nej, men jag menar att... jag kanske helt enkelt rent förtäckt önskar mig att du ska kliva in och liksom utmana mig då.
Bra.
För jag längtar efter det.
Mm.
Jag vill höra din riktiga röst. Mm. Det kanske är den här, Isabel. För jag känner ju inte dig.
Nej.
Men jag inbillar mig att du har liksom stått tillbaka lite. För att det kanske eventuellt är någonting som du har också beskrivit att du är van att göra.
Mm.
Alltså sen när du vet på något sätt att ditt sätt att i början av en relation man liksom, vilket är ju otroligt fint ju. Att man är lite inkännande.
Man vill ju inte, nu låter jag som att jag är mes liksom. Och det,
du är ingen mes.
Och det känner jag ju mig ganska långt ifrån. Men just på det sättet så är jag nog lite för mycket inkännande i hur andra känner och tycker och tänker. Och det här med att höja rösten som vi pratar om ganska mycket nu är så här något som jag har fått öva på väldigt, väldigt länge. Och kommit ganska sent för mig också. Så att jag menar, jag övar ju fortfarande. Så att det är bra att du utmanar mig det.
Ja. Det är ju spännande att få vara med liksom, när man, och dela det mer. Det här gjorde jag förra veckan, nu överlevde på det här. Vi har ju glömt bort lite våra uppdrag till varandra. Det kan ju också vara kul att plocka upp. Det kan ju vara lite mer såna här saker. Men det som jag vet ju, som jag kämpar lite med. Jag har ju liksom ett förakt. Det här är ju hårt, va? Men alltså, jag skulle säga att ett förakt för svaghet. Observera, man är ju en mycket bräcklig människa stundtals själv. Men jag tror att det är det som man... Och det här har inget med dig, Jörn. Jag menar att du är svag. Jag menar att du är svag. Men jag vet ju att när någon plötsligt blir snäll mot mig.
Mm.
Så blir jag förvirrad. Jag säger ofta, var inte snäll, snälla. Var inte snäll. Alltså om man är framförallt om man är i skört läge. Och någon kommer och visar omsorg.
Mm.
Då måste jag säga, då får jag säga, var inte snäll mot mig nu. För att underförstått.
Mm.
Falling down, då kommer jag krackelera.
Mm.
Så att nu håller vi marschtakt.
Jag förstår.
Liksom.
Ja, men det där känner jag igen mig väldigt, väldigt mycket själv. Men jag tror också så att i alla relationer så finns det ju liksom en maktbalans någonstans. Och jag tror att i många relationer så är jag kanske mer som dig på ett sätt. Mm. Men nu sitter vi här och liksom tvingar oss till att prata. Och nu har du tagit mer av den rollen. Även om jag tror att du är mycket bättre på att kanske säga åsikterna rakt ut. Som vi pratade om precis. Så blir det att jag har tagit den andra rollen. För att det kan ju lätt vara så. Men att jag måste öva på att få det med någon som dig på något annat sätt. Det var någonting jag kom på med.
Det är helt sant. Så här, vi gick in och vi tog varsin roll ganska fort. Det är ju precis så det är. Och det är ju spännande när vi ändå tar, när den här podden också handlar om att två människor ska lära känna varandra. Vi tog så uppenbart varsin roll.
Och det görs det ju nästan alltid, eller hur?
Ja, absolut. Mm. Och skulle det vara så att det här var en annan typ av relation och vi liksom, då skulle det vara så att då har det blivit så på grund av att du har åkt till Bali och haft mycket tid och jag är helt onåbar. Då skulle det ha varit den här, då är det liksom pojk eller flickvännen som jagar den andra och vill gå på bio.
Men lite så.
Och den ena säger, kanske jag hinner inte, kanske imorgon. Mm. Och, jag menar, som du beskrev, alltså, du är den som har legat på och jag är den som, jag ger dig 5 minuter. Och fast det har varit helt krasst på grund av ett schema och på grund av våran tidsskillnad i barn i Sverige, så förstår jag ifall du har tyckt att det har känts liksom ganska ohärligt.
Ja, jag förstår ju på dig
åt andra hållet också. Sorry, jag kan inte.
Jag tror att jag kommer i en mer försvarsställning eller mer sådär, alltså lite mer kanske kuvad eller man ska säga.
Ja, men jag fattar.
På ett sätt. Ja.
Du blir beroende av att jag ska ha tid. Liksom. Ja. Okej, jag kan då. Nej, jag kunde
det blir lite
då.
På nåder alltså, ibland. Ju.
Exakt. Jag vet,
och så har jag ändå ställt in mig på det. Jag har ju ställt in mig på det. Så för mig har det varit okej. Men jag tror kanske att jag har blivit ännu mer som en dörrmatta då. För att jag liksom har sagt att så här, men jag vill göra den här podden med Eva. Mm. Och jag vet att det är så här. Och då försöker jag liksom att det ska funka. Och så blir jag lite småsur ibland. För att det, så här, det blir kort om tid. Men jag, så här, ja, men jag vet hur det är. För att jag sitter ju oftast i den där sitsen själv. Alltså jag jobbar ju... Även om jag inte gör samma sak så jobbar jag ju på det där sättet. När jag känner mig, så jag känner mig igen mig så himla väl. Att man bara... Oh, okay, och så känner man sig dum för att man ens, liksom, ens säger så. Och sen,
Och vet du vad jag tror? Om du skulle ha satt ner foten vid något tillfälle. Vid något tillfälle så sa du så här till mig. Att, alltså vi kan skita i det också. Vi kan lägga ner om det inte funkar. Det var så bra, för jag hörde på dig att du var irriterad. Vi pratade någon gång, det var länge sedan. Nej, men jag hörde på dig, jag förstod dig så väl. Det var ju så när det var svårt att hitta tid helt enkelt. Det var svårt att hitta tid, för det gick nästan inte. Och jag var dålig, usel på att återkoppla. Jag menar, så började vår första kontakt. Mm. Du sökte mig via, vad var det? Messenger.
Ja,
och jag svarade inte på några veckor eller månader. Eller vad det var. För jag hade inte ens, alltså, det började så. Men jag minns väl när du sa så här, nej. Och då skärpte jag mig, för då förstod jag. Då hade du visat vad du... Det här tyckte du var ganska osoft. Att jag inte hörde av mig, att jag inte kom med liksom heads up. När kan vi köra? Utan jag var ganska sen. Och då sa du det till mig.
Mm.
Och då kände jag att jag liksom, ett, jag respekterade det så mycket. Jag tyckte om det ännu mer. Och jag liksom skärpte mig.
Mm.
Förstår du? Det blir också så här, jag liksom, ja bra. Jag var så glad över det samtalet. För men jag längtade efter det. Jag ville att du skulle liksom på något sätt steppa in och säga. Och då fick jag också, okej, ska vi fortsätta? Några gånger till. För du sa så här, vi kan lägga ner det väl själv. Vi skulle köra 10 gånger, nu har vi gjort det.
Mm.
Och då fick jag ju vara tvungen att tänka efter. Då var det inte bara någon som så här tjatade på mig att vi måste snacka. Nej. Utan då fick jag ju tänka själv. Och då fick man ju välja själv och hej och.
Mm.
Och det är så roligt. Hela den här podden skulle ju börja handla med hur vi skulle lära känna varandra.
Mm.
Så jag tycker det är kul att vi ibland lämnar apokalypsen och klimathotet och pratar om det här också.
Men det här är ju superintressant. Alltså...
Nu längtar jag efter att gå ut och äta middag med dig och prata ännu mer. Och jag vill höra massor med saker som du inte kan berätta i podden.
För det blir också ganska roligt eftersom vi säger det. Alltså eftersom vi inte lär känna varandra, vi lär känna varandra men i liksom sakta mak. Sådär. Mm. Och i det här forumet så blir det ju också att blir det lite speciellt efter ett tag att vi inte tar fler steg. För ofta så börjar man väl kanske lite segt och sen så liksom trappar man upp så det eller inte på något sätt. Men vi gör ju liksom inte riktigt det. Vi tassar liksom vidare.
Nu har vi inte ens börjat ta varandras nota. Vi bara, jag tar min egen nota. Ska ni betala det tillsammans? Nej, det gör vi inte. Okay. Men du, vi ska ju sluta nu.
Yes.
För vi ska på varsitt håll. Men,
jag känner mer kärlek nu, kände jag.
Ja,
jag tyckte om det lite mer där nu efter känna lite. Det var bra. Ja, det är alltid bra att yttra det här skriptet som vi pratade om innan också, tror jag.
Ska vi säga att vi ger varandra och våra lyssnare en dejt till?
Japp, det tycker jag. Mm. Och hälsa alla farbröder.
Ja, och får vi se om vi hinner ses innan du återvänder.
Ja, jag hoppas det. Det är bara några dagar kvar.
Tack alla ni fina lyssnare som är med oss och som hör av er med olika önskemål och teman och ros och ris.
Och
fortsätt med det.
Peppande och stoppar oss på gatorna och tycker att det är spännande och roligt och så. Och kolla in Rösa McAllister på Facebook. Där lägger vi upp länkar och sånt. Nu kanske vi får lägga upp någon psykologinummer eller något kanske. Psykolog, jag vet inte. Terapi.
Vi är varandra psykologer.
Ja, det är bra.
Det är toppen. Hörrni, där ute också, fortsätt att våga prata med varandra. Det är ju vägen till ganska mycket.
Verkligen. Ha det så bra. Tack, jag tycker om dig, Röse.
Jag tycker om dig, McAllister. Tack för idag. Hej då.
Hej då.